Ja, jag heter ju Janne och är gift med min fru Elvor. Och mitt liv är ju lite märkligt. Jag kom ju ner i narkotika och pang så hämtade Herren mig ur brådjupet. Och det finns på hemsidan, du kan ladda ner ett vittnesbörd i 5 delar, ganska märkliga saker. Redan från början så blev vi kallade till det vi håller på med just nu. En natt klockan 3 så hördes det genom fönstret en trumpet. Jag har ju spelat trumpet i orkester, så jag vet en trumpet på jorden låter, men den här trumpeten var mycket vackrare. Det går inte att förklara med ord. Och den spelade en sång som också var profetiskt, som handlade om någonting. Jag fattar ju ingenting då. Särskilt inte när Gud sa med hörbar stämma när han kallar mig då: Janne, gå nu sanningens väg. Dig skall inte fattas. Och Elvor tog ju upp vad som gäller för våran tid, att hålla sig till Jesus. Bara han, för nu är det ju mycket annat, va. Och den här sången som spelas, det var en ganska intressant sång, för det handlar också, vi förstår att allting, alltså, Gud han plockar någon bara vem han vill, va, nerifrån träsket som inte är någonting i världen, och sen så putsar han av det här kärlet och sen så kan han använda oss, är det inte så? Om man ligger och drömmer på nätterna och har drömmar som handlar om ändens tid eller ser syner och så här, ja, man kan inte göra något åt det, det är bara att lyda. Ungefär så har det varit. Och vi har aldrig någonsin tagit ett steg, vi har sagt till Gud, på något sätt framhäva det profetiska innan Gud har sagt att det är tid. För gör man det, då tror jag man är livsfarligt ut, alltså. Så när vi börjar hemsidan, då kom tilltalet. Nu är det dags. Vi spelar in första skivan, då kom tilltalet. Nu är det dags. Inte ett steg utan att Gud talar. Och den här sången som hördes i natten genom trumpeten är väldigt profetisk. Har ni hört den här någon gång? Ni som har varit med på, jag tror det var 60-talet, var en nunna, en katolsk nunna som sjöng den här sången. Jag tyckte det var ju härligt! Ända tills jag fick uttydningen av sången vad det var för den katolsk sång. Och det handlar om Dominik som red genom länderna och stred för den katolska tro. Och då börjar jag förstå, käre Jesus. Som jag sa, man tar inte en sån här kallelse själv, man blir kallad av Gud. Och sen så spelar han upp saker och ting för en. Det fattar ju inte jag då, men idag fattar jag. Har du? Dominik, vad heter påven idag? Vilken order tillhör han? Dominikanerorden. Vilka var det som stod för inkvisitionen? Vilken order var det? Dominikanerorden. Fattar ni vart jag vill komma? Redan de två första sakerna som Herren talar när han fångar upp mig ur träsket. Det kommer en tid när katolicismen kommer att komma upp. Och du måste stå för din tro. Är ni med? Man förstår, det här är ingen slum. Är det någon som har sett det här, den här loggan förut? På den står det ungefär så här. Anuit, det är ju latin, va? Och det betyder, hur långt har vi hunnit? En del påstår att det kan stå så här. Nu har vi lagt grunden, hur fortsätter vi? Och så står det Novus Ordo Seclorum. Det betyder den nya världsordningen. Och ser ni tre trianglar där nere? Där kan ni slå upp på nätet också. Jag tror jag har gett en länk om ni har varit inne på vår sida. Där kan du läsa. Det är ett babyloniskt nummersystem. Så om du tar, det står 1776 där nere med romerska siffror. Och som vi leker lite så stoppar vi siffrorna där, så blir det tre trianglar. Och det babyloniska nummertalet blir då 666. Och ni ser den där triangeln där uppe med ögat på. Det representerar Horus öga. President Clinton känner ju alla, va? Han brukar gå omkring med ett konstigt tecken. Det ser ut som ett öga. Det är ingen som tänker på. Han har det samma öga. Horus öga. Ett annat namn för detta öga, det är Tammuz. Någon som känner igen Tammuz? Nu ska jag läsa något för er. Och det här talet 666, Elvor tog upp det här. Det är ju inte så att, jag tror inte det är en slump att Solana fick numret 666. För man tror nämligen att när man kan lyfta fram det här talet eller det här numret, då tror man att det ligger en otrolig styrka i, för det är bara vi invigda som vi egentligen förstår vad detta innebär. Så när Solana fick numret 666 var det ingen slump. Särskilt inte när vi vet att New World Order har bestämt, det kan vi läsa i papper så här, att ta den nya världsordningen genom Europa. Så Europa ska vara den förebild som man ska använda för att genom att lägga grunden senare gå ner i Mellanöstern och därifrån sprida det. Du var ju inne på det med AOC, va? Man tror att Javier Solana även står bakom AOC. Han uppfyller ju nästan alla profetier som det överhuvudtaget kan tänkas att Antikrist ska göra. Jag tror vi har det på vår sida. Det är jättebra att ha en sida att relatera till, för här hinner vi bara, vi hinner ta de stora bitarna så. Det intressanta med numret 6 i det här fallet när det gäller okkultism, så är det ett väldigt powerful tal, va, i de här kretsarna. Och egentligen så är siffran 6 i de här, det är talet stigma på grekiska, och det betyder att märka en egendom med brännjärn. Det är väl ganska häftigt egentligen. För det står, för Gud säger att vi ska överlåta vår ande, kropp och själ till Gud. Men ni vet, det finns en annan som heter djävulen då, som vill stjäla, slakta och förgöra. Kommer det tre? Så det här att det är ett tretal har också med det att göra. Och vi vet att det kommer någon som vill märka oss med ett tal som har 666. Förstår ni bilden? Så genom hela uppenbarelseboken så kan jag rätt och slätt säga, det kommer att hela mänskligheten kommer att dela in i två högar. Kommer ni ihåg när vi körde frågesport för, och så gick man i mitten och sa bort ungefär. Det handlar om kort och koncist så handlar uppenbarelseboken om. Vilken sida väljer vi att stå på? Väljer vi att stå på Guds sida? Eller väljer vi att märkas med egendomen av The New World Order? Det är frågan. Älvor, ja, du berättade ju en gång. Nej, det var du, Anders, som sa det, att när vi vann den här resan. Ja, det var häftigt. Vi var i bön. Vi jobbade med bönetjänst i 4-5 år innan vi började resa i församlingar. Och en dag så såg jag en syn. Alltså. Jag såg World Trade Center. Skyline of Manhattan. Precis framför mig. Fast jag var ute på havet och såg det in mot land. Och det var så tydligt. Jag såg bilar åkte, alltså. Så tydligt var synen. Och jag tänkte, vad är detta? Liksom, jag fattar inte då. Och sen så går Elvor och jag på resemässan i Göteborg. Och Elvor har ju aldrig varit någon kortspelare. Jag tror inte hon har hållit en kortlek hela sitt liv. Och när vi kommer in där så står American Airlines och delar ut kort så här. Och jag tog ett kort och Elvor tog ett kort. Och jag gick och spelade blackjack och jag åkte ut första omgången. Och jag står när hon spelar och bara hisnar. Du vet, man går ju till 20 eller vad det är, 21 går man till, va? Då får hon 2S, splittar, vinner på båda. 2 kort, nya kort, splittar, vinner på båda. Hon går upp i topp. Hon som aldrig hållit en sån här kortlek hela sitt liv. Det var det värsta flyt jag sett, alltså, i hela mitt liv. Någon som jag har spelat kort innan jag varit förälst, va? Men sådana kort som hon fick. Så 15.00 var det, va? Så blir det utslagning då i det här. Mellan en grek som ägde en resebyrå där och Elvor. Elvor, hon får 2 kort så var hon nöjd och hade 20. Vilket innebär att den här greken måste ha 21 för att slå henne. Och det gjorde han inte. Så Elvor vinner en resa för 2 till Amerika. Och då, vi hade ju inga pengar. Vi levde ju under existensminimum då. Jag menar, vad gud, häftig. Och vi kommer, då lägger vi om en hel resa. Så vi har suttit och jäst i första klass mellan Chicago och Los Angeles. Det bjöd American Airlines på. Jag vet inte, är det någon som har rest en sån? Det kostar ju massor en sån biljett, va? Och det bjöd American Airlines på. Vi har 2 platser åt er så ni kan få åka. Första klass från Chicago till Los Angeles. Satt vi med direktörerna där. Och, ja, det var service, va? Tänk vad Gud är god. Han är helt suverän. Men sen kom vi till New York. Och Manhattan, alltså, och vi var nere på börsen. Det var ju rena dårskapen där nere på börsen. De skrek och ni har sett kanske hur det går till. Och vi kom in där. Men sen skulle vi åka båt, förstår ni. Och vi tog en båt som gick till Staten Island över på andra sidan där. Ja, Staten Island. Och sen när vi kommer över en bit bort med båten, då går jag upp på däck. Och vänder mig om för jag ska se skyline av Manhattan. Och när jag kommer upp där och ska fotografera, då blir jag så paff så jag hållde på att smälla av. För det var exakt samma syn som jag såg i synen, om ni förstår mig rätt. Och jag undrar, snacka om att Gud säger att vi ska gå i förutberedda gärningar. Det var likadant när vi gifte oss, som när jag lyssnade hur det gick till. Men Gud, han är så otroligt stor. Han vet precis vad som ska hända. Och det där det grunnar jag på, för vi fattar ju inte då. Det var ju något år innan det där hände, va? Eller vad var det? Ja, i alla fall ett bra tag innan. Och sen hände ju detta. Ni vet vad som hände 2001. Sen dess har världen inte blivit sig lik. Och ni vet att man anföll Irak. Och nu börjar man verkligen att tala om en ny världsordning. Och nu kom det här upp med terrorism. Och allt det här, va? Nu börjar jag förstå. Jaha du, nu börjar början till slutet. Det förstod jag. Nu börjar början till slutet. Nu ser vi början till slutet. Och nu tror jag det kommer att gå fort. Har det gått fort sedan dess? Svar ja, va. Det har fullkomligt exploderat sedan 9-11. Och jag vet att Wilkerson, han var ute och gick i New York. Och där får han ett tilltal av Gud. Men han sa, David. Sen fick han uppenbarelse i boken 9. Nu släpps de här makterna lös. Nu gäller det att du håller dig till mig. Och bevarar dig grön. Så det sa Gud till David Wilkerson. Bevara dig grön. För vi vet att New World Order arbetar. Och egentligen arbetar man för att bryta ner det gamla, va? Det känner vi till. Det kommer ju in i våra församlingar. Att vi ska inte hålla på med det här gamla, utan vi har något nytt. Nya strukturer, nytt tankesätt. Varför kommer sådana tankar in? Precis när vi vet att New World Orders tankesätt kommer. Precis samtidigt så kommer de här nya sakerna. För man arbetar aktivt på att bryta ner den gamla religionen, den gamla politiken och den gamla ekonomin. Det är vad man arbetar aktivt med. Och förut har jag tyckt att de här som håller på med sådana här, man tror det är någon konspiration och sådana här bakom. Ju mer vi har studerat New World Order och satt oss in i de hemliga ordrarna och så här, så börjar vi förstå. Det är så. Det pågår alltså ett, om nu människorna själva är medvetna, det är ju inte säkert de är, men det finns en andemakt bakom allt det här som nu med ett jättesnabbt sätter i ordning, förstår ni? De påverkar ledare, men vem, den som står bakom allt tillsammans är ju en allsmäktig Gud, för han tillåter ju inte någonting att hända utan att han är liksom på tronen, va. Men det går så fort, va. Länder och allting får de här tankarna. Och det var precis som Elvor var inne på. Alltså om vi förstod, och vi har ju lite insikt i vad EU just nu håller på med och FN, och där sätter man upp stadgar och paragrafer som de fattar vad det är, och vi kanske också. Och det är att det kommer lagar när inte du kommer att få evangelisera för din nästa, alltså. För att du hoppar på hans mänskliga rättigheter. Det står att antikrist ska förändra tider och lagar. Och det är precis vad han håller på med. För att när vi har gett bort vår makt, nu kommer man ju antagligen att köra över Irland, alltså köra över det här igen. Eller köra över det här ändå. Det finns ju andra sätt att gå runt där och bara lämna Irland utanför och slå igenom det ändå. Då har alltså Sverige upphört med att bestämma över sina egna lagar. Det är det som händer, alltså. Vi har inget skydd längre, vi kristna. Och vi vet vilken den största religionen är i Europa. Och det var ju det Gud visade när han frälste mig. Vad som kommer, det här kommer. Vad händer om katolicismen blir statsreligion i Europa? Har vi något att säga till om? Jag tror det kommer att bli så. Vi har inte en chans att kunna göra något åt det. Men vi kan bevara vår tro på Jesus. Och stå fast i det vi är kallade till. Sen är det en annan sak Herren har visat. Och det är att vi måste, nu vet jag, och jag har varit så glad, jag tänkte jag ska gå in och kolla, för jag vet att ni har en pastor här. Så jag ska gå in och kolla om han, för ni vet, det är väldigt olika idag om man håller sig till Guds ord eller om det är en massa annat snurr. Och jag blev, alltså, säga att jag blev så glad när jag läste att ni har en pastor här som gillar Guds ord. Det är underbart. Du vet, det är nio nästan, alltså det är svält i landet. Det de får mejl från mest i Amerika och många andra sidor, det är: vilken församling ska vi gå med i? Vi får inte mat. Det är ingen som predikar Guds ord längre. Utan man predikar bara mänskliga tankar, psykologier och annat. Det är ingen som läser Guds ord och lägger ut texten och förklarar längre vad det betyder, va? Men det gjorde visst pastorn här, såg jag. Det var ju väldigt glad. Det är härligt. Vi måste tillbaka till Guds ord igen och bli läsare. För ett tag sedan jag läste Bibeln så jag ska ta det här början. Jag är så glad att du tog det där Elvor med EU. Det gjorde jättebra, tyckte jag. Nej, men det var så grundläggande och så bra. Så jag tror inte jag behöver nästan röra i det så mycket mer. Utan det gjorde du. Men jag vill ta det jag känner ligger på mitt hjärta, och det är urskiljning. För vi saknar urskiljning i Sverige, alltså. Och det gör vi på många andra håll. Och ni vet när det här med Lakeland startar, va? Det har ju delat upp kristenheten redan i två läger. Är det här från Gud eller är det här inte från Gud? Har ni inte märkt det? Jo. Och då ska jag säga att Assembly of God, det är ju pingströrelsen i USA, va? En av deras största ledare, han sa så här till en kille som bor i Australien som är väldigt duktig, som heter Andrew Strom. Han ringde till honom och sa så här: jag är rädd för att de flesta, han sa faktiskt, de flesta i pingströrelsen i USA kommer att följa antikrist när han uppenbaras. Det var tuffa ord. Men vet du, när Elvor och jag var i Grekland, jag ska berätta där också. Vi var inte på Patmos, nej, vi var på Paros. Och en natt klockan 03:00 ungefär, så vaknar jag av en så kraftig närvaro i rummet. Det finns ingen som kan härma Herrens frid i alla fall. Och det var en sån mättad atmosfär med frid. Och jag tittade på Elvor och hon låg och sov. Och sen så somnade jag igen. Och då drömde jag en sån fruktansvärd, hemsk dröm. Så när jag vaknade så var hela kudden, jag kunde nästan vri ur. Jag låg och grät, alltså. Och vad tror ni jag drömde? Jag drömde att många av dem jag känner, Gud har gett mig två drömmar som handlar just om det här. Den ena drömmen handlar om ett tåg som kommer ut ur en klippa. Vi vet ju alla vem klippan är, eller hur? Och sen går det ut på en romersk bro. Och sen så bär det väg ner i fördärvet. Kan det sägas tydligare? Den andra handlar om ett tåg som bygger på röd jord. Jordisk visdom. Som åker ner i en djup grop. En bottenlös grop. Och ur det här bottenlösa hålet så kommer det upp kolsvart vatten. Det har du ju. Det står att, vad är sjökan? Står det. En bottenlös grop. På två eller tre vittnens utsago ska allt bedrömmas. Då ger Gud två drömmar som handlar om samma sak. Fast från olika håll. Då förstår man att det ligger något här i. Och ni vet att det står på, ska jag ta det här? För det här är viktigt att vi har med oss. Vet ni vad Mystery Babylon är för någonting? Alltså mysteriet, vad det står på sjökans panna, så står det Mysteriet Babylon. Vi kommer väl ihåg att det var 1666 också, va? Jag visar ju det här. Så de hör ihop, alltså. Mysteriet Babylon och 666. De hör ihop, för de skulle ju sätta ett märke på pannan eller på handen. Alltså det är samma sak. Nimrod, världsledaren, han tillbad som Baal och solguden. Han dör. Nu har han en fru som heter Semiramis. Och Semiramis, förstår ni, hon blir med barn med en annan. För hon hade ju förlorat all sin makt då, om, du vet, Nimrod försvann. Och har ni tänkt på att i Uppenbarelseboken så står det så här: jag ska inte sitta som änka. Nej, jag ska vara drottning. Så det stämmer också här. Hon får en son med en annan då. Och nu ljuger hon och säger att det här är Baal, solguden, inkarnerad. Och då blir det Tammuz. Så när den här Tammuz föds så blir det ju Baal. Hon upphöjs till himmelens drottning. Det känner ni till, va? Det står om himmelens drottning i Jeremia 44, det var 11, tror jag. Jeremia. Och hennes son heter då Tammuz. Om du går in i katolska kyrkan, du kan ta hela systemet och föra över. Man har samma helgdagar. Samma som den här gamla babyloniska kulten. Över hela jorden just nu så ökar det en sak. Och det är Maria uppenbarelser. Men Maria är ju död. Det är ju totalt förbjudet att ens tala med de döda, står det i Bibeln. Det är för alla människor förunnat att en gång dö sedan dömas. Och ni vet, det står på ett annat ställe. Kan inte du gå över Lazarus och varna mina kompisar där borta för vad som kommer? Och så här. Nej, det är en gräns att de döda kan inte gå över till de levande. Men vad är det för Maria som uppenbarar sig? Det är en demon. Rätt svar. Inget svårt. Det ökar hela tiden. Och vet du vad den här demonen säger då? Jo, ni ska värdna eukaristen. Vad är det för något? Jo, eukaristen är, man säger att det är Herrens närvaro på riktigt. Vi protestanter, vi tror ju att det här är en åminnelse. Men katolikerna tror att när du äter det här brödet, det står till och med i Andra Vatikankonciliet, att när du äter det här brödet så blir du Gud. Alltså. Du blir vad du tar emot. Du blir Kristus. Var det någon som lade märke till när det här Lakeland höll på att Todd Bentley och Bob Jones och de här från Latter Rain-rörelsen, de påstår att det var en kvinnlig ängel som uppenbarade sig som hette Emma. Eller Imma. Och då sa man så här att hon var ung, cirka 23 år, men samtidigt var hon mycket gammal. Då ska jag berätta för er vad jag tror, vi tror och många andra kommer att ske. Den största avfall som du överhuvudtaget kan tänka dig håller den onde på att manipulera fram. Jag tror att det var samma ängel bakom Todd Bentleys uppenbarelse som Maria. Det var bara till en annan gestalt. För nu gäller det att bedra de karismatiska rörelsen. Och de har exakt samma teologi. Vet du vad det är för lära? De tror att Guds rike är utvändigt. Det heter Kingdom Now. Eller Dominion Teaching. Eller herraväldes teologin. Vet du vad New Age-arna säger? Alice Bailey och de här profeterna, de säger så här: ni ska äta nattvarden och värdna eukaristen. Varför säger New Age-arna det? Här är det något på gång, eller hur? Vad är det på gång? Varför säger Todd Bentley att vi ska föda fram någonting? Och varför säger påven exakt samma sak? Vad är det som ska födas fram? Todd Bentley hade ju nästan en timme, som man nu ska kalla det för, predikan av att kyrkan ska föda fram någonting. Har ni tänkt på att i Matteus 24 så står det så här, lägg märke till vad det som står: många ska komma i mitt namn och säga jag är Kristus. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Kristus. Todd Bentley och Latter Rain står för en lärare som heter Manifested Sons of God. Och man kan säga att det är församlingen ska bli Gud kollektivt. Katolska kyrkan har exakt samma lära. New Age har exakt samma lära. Nu ska vi gå ett steg till. Ni som tror här att Jesus Kristus ska stiga ner hemligen och rycka upp sin brud 7 år före vedermödan, får nog ta och titta i sin bibel extra noga. För det ingår, tror jag, i förförelsen. För när Satan gör någonting, då lägger han ut dimridåer först och sen jobbar han bakom. För i min bibel står det i andra Johannesbrevets vers 7, så står det så här: Jesus Kristus, han levde på jorden i kött, blod och var Gud samtidigt. Alltså 100% människa, 100% Gud. Det vet vi. Han hängde på korset och dog 100% människa, 100% Gud. Han dog, var begraven som 100% människa, 100% Gud. Är vi med? Han förändrades aldrig, eller hur? Det står att Jesus Kristus är densamma igår, idag, i all evighet. Han uppstod 100% människa, 100% Gud. Han får upp till himlen 100% människa, 100% Gud. Han, den grekiska tensen står nu och för alltid alltså. Han kommer att komma tillbaka igen. 100% människa, 100% Gud. I kroppslig gestalt. Hur kan han då hemligen stiga ner ifrån himlen och hämta sin brud 7 år före vedermödan? Titta en gång till i Bibeln. Det ingår i Satans förförelser för att bedra. Nu kommer nästa steg. Det finns en före detta katolik som läser om Maria uppenbarelser. Samtidigt så får en som jobbar åt honom, han är före detta katolik och predikant alltså, en uppenbarelse om olika Maria i olika dräkter. Nu ska ni lägga märke till Tots uppenbarelse. Det här stämmer exakt. Hon får se. Nu beskriver jag vad hon ser. Jag ser olika bilder av Maria. De stod i en cirkel i rummet och var klädda i olika dräkter. Det var en av dem jag la speciellt märke till. Denna Maria var klädd i brunt. Det är dominikanernas färg, va? Bara det är intressant. Påven nu är dominikan. Hon tittade på mig. Nu hade alla omringat mig och jag kände mig förvirrad och sjuk. Jag orkade inte ta mig ur sängen. Jag upplevde att det var Marian i brunt som förvirringen kom från. Och sen råkade hon ut för att hon mådde väldigt dåligt och slog upp. Och då stod det, där stod hon Maria och Jesu födelsen när hon slog upp Bibeln. Den här Marian säger, följ mig. Sen får hon se ett barn omstrålat av solljus. Då har det mystery i Babylon som vi nyss har sagt. Visst är det konstigt? Samma Maria, samma Jesus som katolska kyrkan tillber. Är det i alla fall inte Bibelns Jesus? Det här är en annan Jesus. En annan Jesus. En Jesus som kommer att bedra massor av människor. Och den här madonnan som Ed Tarkovsky läste om då skriver så här: jag är eukaristens moder då. Nu ska vi sprida en förnyad och starkare härförelse för detta sakrament genom hela världen. Jag sa förut om det här uppryckandet före vedermödan. Så sa jag att det ligger som ett steg i Satans strategi för att bedra oss. Och jag ska snart komma fram till varför. Jag ska läsa om en kille. Det var en i kyrkan när vi var med i Göteborg som hade en bok med Francis Frangipan. Jag hade aldrig hört talas om honom. När jag kommer till halva boken, jag visste inget om honom. När jag kommer till halva boken så kan jag inte läsa längre. Jag mådde dåligt alltså. Och jag undrar vad det var. Så jag bara lämnar tillbaka boken. Jag vet inte vad det är jag sa. Men jag kan inte läsa den här. Och tur var det nog att jag inte fortsatte. Den här Francis Frangipan. Han är välkänd i den apostoliskt profetiska rörelsen. Han är en av föregångarna. Eller som var med och släppte Pensacola, Toronto och allt det här. Nu ska ni höra vad han säger. Frangipan säger så här. När Christian det kommer i den fysiska världen så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn så var det Maria som valde att föda Kristus. Och sen så står det så här. Innan Jesus kommer tillbaka så ska den sista jungfrun kyrkan bli havande med Guds löften. Kommer ni ihåg vad jag sa förut om att många ska komma under mitt namn så att man är Kristus. Så säger han så här. Herren Jesus Kristus ska bli corporately manifested on earth. Det innebär ju att Kristi kropp blir Gud, eller hur? Katolska kyrkan har samma lära. New Age har exakt samma lära. Och nu ska jag läsa vad en katolsk profet säger om Jesu Kristi tillkommelse, så ni förstår att jag varnar er för det hemliga uppryckande. För när jag läser det här så kommer ni att förstå vad jag menar. Katolske profeten. Då skriver den katolske profeten så här. Nu ska ni lyssna. Nu står det på engelska. Ja, vi har ju... The first coming of man was a man. The second coming of Christ is in man. Den första Kristi tillkommelsen kom han som människa. Den andra gången han kommer, kommer han i människan. Vad ska han göra därför? Jo, därför att han ska... Vi kommer alla tro att vi är gudar, va? Det här är ju exakt vad New Age säger. Det är exakt vad katolska kyrkan säger. Det är exakt vad Letty Rain, Todd Bentley och alla de här... Jag skulle kunna nämna namn som åker omkring här och som ser guldkorn och allt möjligt. Som är bedragna, som ser... Sådana här saker. Ser ni inte vad det leder till? För när antikrist kommer, då kommer inte han med horn och... Nej, för det står i min bibel i andra test 2. Han kommer med en yttre manifestation och en inre. Och Alice Bailey, New Age-profet, säger att när Maitreya, som hon kallar sin, och det är ju samma, det är antikrist, så kommer han att komma fram. Och man, alla som har liksom, ja, slutit sig till honom då, kommer att höra ett trumpetljud. Man kommer att dras till denne antikrist när han framträder. Alltså det kommer att bli, och ni ser det här med guld och diamantstoft och, all, och änglafjädrar och allting. Det är ju en förberedelse på. Det kommer ju ännu värre saker när han kommer. För tror man på det här nu, vilket är rena dårskapen, vad ska man då komma när de har grejer som kommer att lysa upp hela himlen när den riktiga antikrist kommer? Då kommer det att regna änglafjädrar. Men det är ett led i Satans förförelse. Och det står om antikrist, när han kommer så står det ordet parousia. Och det är ganska intressant, för parousia betyder när en kung kommer till sitt folk. I samma text så vet ni vad det handlar om. Att när Jesus kommer till sitt folk så är det också som parousia. Så när Jesus kommer till sitt folk kommer han som en kung. Men innan det så står det att den andre ska komma först. Han ska komma till sitt folk. Så därför kommer avfallet först. Och det säger han också i andra test 2. Först måste avfallet skett och laglöshetens människa trätt fram innan Jesus kommer. Alltså vi måste ju lära oss läsa Bibeln. För går vi på detta nu som sker, det här är bara uppmjukningen. Jag tror det kommer att bli ännu värre. Nu påstår man att nu kommer Lakeland 2. En präst i gamla testamentet som skulle kunna skilja på ont och gott. Jag ska läsa för er i Filipperbrevet 1:9. Hoppa lite här, men det får ni ursäkta för. Filipperbrevets första kapitel och 9 vers står det så här. Och min bön är att er kärlek. Jag ska bara beskriva vad kärlek betyder. Kan ni också kolla upp på sidan. Kärlek betyder att underordna sig en konungs ord, kort och gott. Det ska mer och mer överflöda och leda er fram till rätt kunskap. För det är ju så, när vi lyder får vi ännu mer uppenbarelse. Står det i Johannes 14:21 som Elvor läste förut. Och det ska leda fram till klar urskiljning, klart omdöme, urskiljning. Så ni kan avgöra vad som är rätt och vara fläckfria på Kristi dag. Kärleken flödar ut i urskiljning så du ska kunna säga när det här onda kom. I grundtexten här står det så att du ska kunna utskilja det som är falskt ifrån det som är gott. Och då ser vi då att agape betyder lydnad och laglöshet. Man skulle kunna kort och gott säga så här. Laglöshet är lika med skulle då Gud ha sagt. Det blir ju det, va? Skulle då Gud ha sagt. Och det hebreiska ordet för laglöshet, det kan jag ta snabbt. det är att ta Guds ord och sen så vrider du Guds ord för att det ska passa mig. Man tar Guds ord, man vrider det för att det ska passa mina begär. Och jag vill påstå att den apostoliska rörelsen, de har vritt Guds ord för att det ska passa mina maktbegär. Jag är apostel. Då har man ju gått långt. David Wilkerson som är profet, inte ens han säger att han är profet. Han är profet. Men han säger, jag är bara en enkel väktare, säger han. Han vill inte ens tala om orden i sin mun. Men här kommer en ny rörelse där man upphöjer sig över allt och alla. Man tar Guds ord, vrider det så det passar mig. Vad gjorde man nere vid guldkalven? Man tog Guds ord, va? Öronen, en bild, gulden bild på Guds ord. Och sen så vred man det för att det skulle passa dem. Man gjorde en guldkalv. Man gjorde en guldkalv av evangeliet. Samtidigt, vad gjorde Mose på berget? Jo, Mose han fick ta emot sanningen. En del av drömmen jag hade då med det här, alltså vi lever i en rörelse där kristendomen delas mitt i tur. Då såg jag, och jag är så glad för det, för jag såg hur det kom folk från alla sammanhang upp på ett berg. Och man gavs vita kläder. Så här finns det missionare, här finns det pingstvänner, här finns det något saker, folk ur trosrörelsen med, om ni förstår mig rätt. Ur alla samfund, de som älskar Jesus, som vill hålla sig till Guds ord och ödmjuka, kommer att få gå upp på det här berget. Alla sammanhang. Och om ni inte förstår detta med tillkommelse, så ska jag, nu när ni vet vad laglöshet är, så ska jag ta er med till andra Petrusbrevets 3:16. Och vi läser där i Jesu namn. Ska vi få se vad det handlar om detta. Det här är spännande. För om man kan grekiska här, så blir det helt klart att Petrus, han beskriver att folk vrider skrifterna till sitt eget fördärv. Och sen så står det så, jag ska läsa här. Och så gör han, alltså Paulus, så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Ja, det är en del som är svårt att förstå, det Paulus förklarar. För han har varit med om grejer alltså. Och när han ska försöka plocka ner det så vi ska förstå, då kan det bli svårigheter ibland. Som obefästa människor, okunniga obefästa människor, kommer du ihåg vad laglöshet var? Förvränger. Skruvar alltså. Till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Vet du vad som är väldigt populärt idag? Om du inte hittar något i Bibeln som liksom är i nya förbundet också. För en lära, det ska alltid vara en förebild i gamla testamentet. Det ska vara undervisat av Jesus Kristus. Och det ska vara bekräftat av apostlarna som levde då. Det är den läran i Kristus. Men då tar man en vers i gamla testamentet. Och det kan du ju hitta på precis vad som helst. Och sen gör man en allegorisk tolkning. Och let it rain. Det är bara sånt. För hittar man ingen lära, då hittar man på ett. Där har du laglöshet. Där har du till exempel hur Peter Wagner får detta med territoriella andemakter. Där hittar han nu gamla. Det plockar han ur Daniels boken, ni vet. När Daniels ängel Gabriel stod emot i 21 dagar. Det tar han som territorial. Det stämmer ju inte med Guds ord. För att det skulle ju vara förebild i gamla, undervisat av Jesus och apostlarna. Stämmer ju inte, eller hur? Territoriella. Och nu kommer det då böcker. Hur man ska strida mot Satan. Jag tror Satan bara sitter och avskarvar åt det här. Det är ju fullständigt horribelt att tro något sånt där. Nu har han fått en stor del av kristenheten totalt utslagen. För man står och gapar på Satan. När man ska be till Gud. Han är smart. Och vi går på åt, och vi springer och vi gapar. Men i alla fall, om ni tittar här, så står det så här. Vers 17 här. 3:17. Därför, nu ska vi läsa lite grekiska. Det är underbart med grekiska, för förklarar Guds ord lite bättre. Därför mina älskade, då ni redan förut har fått veta detta, där är ordet pro-ginosko. Det betyder ni vet redan innan. Vad då? Vad är det som de vet? Jo, då får man ju gå tillbaka till skriften, precis som att säga ty ungefär när man läser Bibeln, va? Och vad är det det handlar om? Vad är min bibel? Där.
Vad är det de redan vet?
Jo, det måste väl då i Jesu namn vara något som man har förklarat här innan i brevet, eller hur? Så måste det ju vara, va? Ska vi då ta och titta? Du vet att det här med den falska Jesu tillkommelsen jag nämner för det är inte taget ur inte. Jag kan nämna många skriftställen som helst och det bara växer. Jag förstår det här. Vi håller på att hamna i en totalt livsfarlig situation alltså. Om inte vi läser Bibeln. Nu ska vi ta och titta på andra Petrusbrevet då. Två. Vi var i tre. Kristi återkomst. Kan det vara det han talar om? Ja, givetvis är det detta. Titta vad kapitel 3 börjar med. Detta är ju redan det andra brevet som jag skriver till er mina älskade. I båda, det var tydligen något som var väldigt viktigt, har jag genom mina påminnelser velat väcka ett sinne så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna. Budskapet om Herren Jesus frälsaren som ni har hört om. Framförallt ska ni veta, vad är det de ska veta? Att i de sista dagarna, alltså strax före Jesu tillkommelse, då ska det komma människor som är drivna av sina egna begär att bli både apostlar och profeter och allt vad detta är, ska stiga fram. Och de kommer att ha en helt annan förkunnelse om Jesu tillkommelse, som jag läste Frangipan här hade, va? De kommer att ha en lärare som heter Kingdom Now, eller Dominion Teaching. Om man lär, precis som Elvor var inne på, att vi ska inta hela sunnen, förstår ni? Vi ska lägga banker och polis och hela kommunen i Jesu namn under våra fötter. Jesus kan inte komma innan dess. Alltså det här är faktiskt vad man lär. Och nu kommer detta med har ni hört talas om något som heter Emerging Church? Emerging Church tillber ikoner. Man har närmat sig katolska kyrkan. Och det här är en rörelse som växer så det knakar om det i USA. Över hela världen för den delen. Man lämnar den äkta tron. Och man går över till att tillbe statyer. Tänder rökelse och känner olika lukter. Man har övergått ifrån att bli upp. Och man säger så här att när vi träffas och Jesus är i centrum och man får höra Guds ord, då blir ju Jesus stor. Och man kommer i tillbedjan. Och det är ju den sanna vägen alltså. För det finns ju glädje i sanningen. Så när Guds ord förkunnas med makt och med kraft, då blir det en sån explosion i glädje. Jesus, jag får se Jesus. Men nu får man uppleva honom i lukter. Det här är rena New Age-en. Lukter och att vidröra olika ikoner av olika heliga och så ska man liksom känna efter då hur den personen hade och tänkte och så här. Emerging Church, det ska ni komma ihåg. Och jag sa förut att det handlar om andra Petrusbrevet 2, det handlar ju om Jesu tillkommelse, det ser ni ju. Det ska komma bespottare alltså som säger så här, hur blir det nu med Jesu tillkommelse? Varför de har en helt annan syn på Jesu tillkommelse. De tror inte som vi. Liksom att Jesus ska komma tillbaka som kung. Och upprätta sitt välde på jorden. Nej, det ska församlingen ska bli kungar. Ja, ni skrattar, men det här är så utbrett. Så att jag vet ju vilken kung de kommer att få. För det kommer ju en annan kung före. Som heter Antikrist. Elvor, hon tog ju upp förut om, ska vi gå in lite på EU och uppstigandet av detta vilddjur igen. Det finns ju två vilddjur, nämner du. Jag ska ta lite bara om New World Order, gå tillbaka igen. New World Order. 1989. Jag sa ju förut att hela mitt liv är ju så konstigt, va? Vet du vem som blev frälst och kom till Linnéhuset? Jag kan ju knappt säga det alltså. 9 november 1989. Frälst sitter framför tvn, tittar på när Berlinmuren faller. Det var ett av dess huvuden som blev helat. Irvin Baxter, han är väldigt duktig på det här. Han har sin uttydning och jag tror han är fullständigt exakt rätt. Han såg redan 1968 att Tyskland skulle helas. Han gick ut med det och sa, du är inte klok. Han sa, du kommer att få se Europa stå upp. Tyskland enas och det kommer att vara startskottet på den nya världsordningen, säger han. 1986 skriver Irvin Baxter det här i en bok. Giss om hela världen bara skakar på huvudet. Och 1989 var det dags. Han får rätt. Obama när han predikade nu, eller man kan kalla det för det. Han talade i Berlin. Kan ni gissa vad han säger? För det första så säger han att jag är världsmedborgare. Då menar han att han är medlem, han är invigd i den nya världsordningen. Han har fått sitt sinne upplyst. Han är en new age-are. Han är medlem i den nya världsordningen utan säger mer. Han hänvisar till det såret som är läkt. Tyskland. Vet vad han säger mer då? Nu ska vi verka för att sudda ut gränserna mellan kristendom, islam och judar. Men det är konstigt. Om du frågar en katolik, om du frågar påven vad kristendom är, så kommer du få ett helt annat svar än vad du tänker. Vad tror ni Obama menar med kristendom? Menar han samma som påven eller menar han det du tänker på? För vet du vad påven menar med kristendom? Det finns ingen frälsning utanför katolska kyrkan. Nu när du vet så mycket om New World Order så förstår du att han kanske menar så. För du vet vad påven arbetar med idag. Det var 3 stycken figurer, om man nu får kalla dem så, som samlades när muren föll. Och den ena var G.V. Bush, den gamle Bush. Och den andra var Mikhail Gorbachev, eller Gorbachev. Och den tredje var påven. Och i hela friden är påven med, han är med överallt. Man åkte ner till Malta, där satt man i överläggningar i 10 dagar bakom stängda dörrar. Sen när man kommer ut därifrån så säger man, nu har födelsen för den nya världsordningen startat. Vad hade man talat om bakom stängda dörrar som påven, det här var ju gamla påven då, Johannes Paulus den andra. Vad visste han om det här? Och ni vet kanske vad som har hänt nu. Vi får ju ställa oss frågorna. Varför var påven med här? Varför konverterade Tony Blair till katolicism innan han nu började tala om New World Order? Varför tog president Bush emot påven i sitt eget hem i Vita huset? Han aldrig gjort förut, men nu gjorde han det. Varför sa Bush senare, judar, muslimer och kristna ber till samma Gud? Frågetecken hopar sig om man inte vet det vi har tagit reda på nu, eller hur? Nu ska jag läsa för er ett tal som den påven som satt i förhandlingar med i stängda dörrar på Malta i 10 dagar tillsammans med Gorbachev och gamle Bush. Nu vet vad Bush sa när han anföll Irak första gången. De står i vägen för den nya världsordningen. Det kan du hitta på nätet. Bara slå. Nu ska du höra vad påven sa i sitt jultal. Jag tror det var året innan han dog eller något sånt. Och 04 är det i alla fall, det 1 januari. Så här sa påven. Tänk nu att han har suttit med de här stora grabbarna i New World Order och planerat. Och nu kan ni kan ju gissa att det är inte påven själv som har skrivit ner det här talet som han håller. Det tror ju inte jag i alla fall. Utan det är någon annan. Ska vi se vad han sa. Detta sa påven alltså 04. Och det var det jag tyckte det var så intressant. Jag skrev 11-A och C här. För det stämde så väl med vad du sa. att för att nå fred så måste det till en ny respekt för de internationella lagarna. Det behövs en ny internationell ordning som är baserad på FN:s mål. Han kallade på en ny ordning som ska ge en lösning på dagens problem. Med människans, har ni hört? Med människans dignitet i centrum. Jag trodde det var Jesus som skulle vara i centrum. Med människans dignitet i centrum. Och sen kommer det med bland det mest kusliga jag har hört. Och jag vill att ni läser upp Uppenbarelseboken 13 och läser själva vers 16-18. Det kommer nästan, det här är nästan ordagrant vad påven säger. Det behövs en solidaritet bland nationernas rika och fattiga. Lägg märke till de orden. Rika och fattiga. För att vi ska kunna dela på de resurser och resultatet av vad vetenskapen och tekniken har nått fram till. Vad visste han om kontantlösa systemet, påven, år 2004? Är inte det här nästan som att höra Uppenbarelseboken? För det är ju han, vilddjuret från jorden, som ska förmå alla rika och fattiga att ta det tekniken och vetenskapen har nått fram till, eller hur? Märket. Jag kommer att ta lite om märket. Och det du berättar, Elfor, det är ju jättestarkt lite om märket. Men man, ni kan ju tänka er hur utvecklingen går på dataområdet. Man har nått så långt när det gäller detta så ni kommer att smälla av när ni får höra teknikens utveckling idag. Jag ska ta lite om märket snart. Tillbaka till EU igen då. Vi vet att påven är EU. Så vi vet att det här är ju ingen hemlighet då. Här står det att Barroso, alltså ledaren i Italien är det ju. Han säger att EU, säger han, de leder utvecklingen för New World Order. Och det var ju där vi visste om innan. Att New World Order, de har bestämt att de ska gå genom Europa och ut i världen. Och när vi vet det, då kan jag läsa vad Javier Solana säger i tal i mars 08. För att bara bekräfta att det är så. Javier Solana skriver här alltså i mars 08 om EUs roll i New World Order. Jag skriver NWO då. Eftersom vi vet att Barroso skryter med att det är EU som leder New World Orders roll, så är det här mycket intressant. Och tänk nu att den här Javier Solana, han innehar två poster som har numret 666, deras okulta tal för makt och kraft. Han är hjärnan bakom vägkartan för fred, han är hjärnan bakom Barcelona-processen, han är chefen för EMP och allt det här. Här är Solanas egna ord. Europas uppdrag blir att hjälpa till att skapa ett system av globalt ledarskap. En regering, alltså New World Order, som har makt att lösa de växande friktionerna i vårt internationellt beroende värld. Den fredliga föreningen av länder på vår egen kontinent Europa då, är ett stort mål som uppnåtts. Men nu så är vår huvuduppgift att agera som en stark kraft för det goda. Vi går nu från att vara en kontinental agenda till en global. Nämnde du vad Solana skulle göra nu? Ja, det gjorde du, va? Det här var skrivet i mars 08. Elvor talar om att på grund av olika omständigheter så ska denne Solana nu ges denna fredsmedling i Mellanöstern. Hallå. Det här är planerat bakom stängda dörrar. Tro inte ett dugg annars. Det är ingen slump någonting som sker. Förresten, det dröjde inte länge förrän Solana kom med i EU. Förrän han stängde dörrarna och har nu mera hemliga överläggningar som inte får komma ut i allmänheten. Och ni kan ju förstå vad det gäller. Nu ska vi gå från att bygga fred i Europa till att bli fredsbyggare i hela världen. Det är bara ett fåtal idag, säger han, som inte förstår att dessa problem måste lösas på en global nivå. Global governance, världsregering med andra ord, är en fruktansvärd term, men är ett måste nu för att lösa det globala. Vi vet vad som kommer. Bibeln säger att det kommer en världsregering. Visst är det väldigt spännande att finnas till och leva nu, samtidigt som det är väldigt skrämmande. Men det är spännande att se hur profetierna går i uppfyllelse med en rasande hastighet. Nu ska jag ta något som är, som, vad ska jag säga, gör att jag tror att himlen själv bekräftar att det snart är slut. För det var nämligen så här, ni vet att man satte sig ner i en fredsförhandling nu i Annapolis, det ligger vid Maryland, va? Och där samlades då alla de här kanonerna här och skulle ha, man skulle lösa problemet nu med Israel. Och egentligen så tvingar man Israel, man säger så här att om inte ni sköter er nu, då tar vi bort er hand från er. Ungefär vad man kan säga att man håller på med. Det är ett väldigt fult spel alltså. Men Israel som inte har, man har egentligen inget val. Utan man går med på detta. Du kan läsa det här i psalm 2. Är det psalm 2? Tror jag. Vad Herren tycker om detta. Och psalm 83 står det också. Och då har jag översatt det och skrivit överst varningar från Gud. Nej, under den här fredskonferensen så brann det våldsamma bränder i Kalifornien. Det vet alla, va? Det var till och med människor och familjer och hem som brann ned i USA. Det var fruktansvärt. Men få vet om att ett av de astronomiska världsfenomenen hände exakt samtidigt. Och ännu större grejer hände faktiskt. Men det kom in en liten komet som hette Holmes 17P exakt samtidigt uppe på världsrymden. På ett dygn ökade denna lilla komet 1 miljon gånger i storlek och fortsatte öka. Så nu säger astronomerna så här: detta är den mest förundransvärda, märkvärdiga vi har skådat på himlen någon gång. Och när jag hörde detta, då tänkte jag, står inte det i Bibeln, i Joels bok? Så jag slog upp Joels bok kapitel 2. Och märk väl att de här tecknen sker samtidigt. För där står det i Joels boks, är det andra? Ska vi hitta det här? Joels boks andra kapitel, va? Så ska vi läsa. Så här. Märk väl att det står så här. Och jag ska låta tecknen synas på himmelen och på jorden blod, eld och rökmoln. Bränderna var så stora så de syntes från satelliter och röken var långt över hela Stilla havet. Nu händer det här samtidigt. Men inte nog med det. Den här kometen höll man på att få spatt på. Det skrevs nästan dagligen. Vad är det som händer på himlen? Kometen ökar i storlek så den är större än solen. Kan Gud ge större tecken på himlen? Och ändå, de jag har frågat har nästan knappt någon hört talas om det här. Svenska Dagbladet vet jag skrev en artikel om. GP, Svenska Dagbladet, några tidningar till. Samtidigt som man har fredskonferens i Mellanöstern så talar Gud. Och vad är det Gud talar? Jo. Om ni går till kapitel 3 här, så ska ni få se att det börjar med ty. Ser ni det? Och så fort det börjar med ty så får man gå tillbaka och läsa vad som har sagts innan, va? Ty, se i de dagarna och på den tiden. Har ni sett att i vers 32 här, 2:32 förresten, så står det så här. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara. Så som Herren har sagt bland kvarlevan som Herren kallar. Och sen går vi till ty se då. Då måste det handla om Israels frälsning, eller hur? Ty se i de dagarna och på den tiden Jag gör slut på Juda och Jerusalems fångenskap. Då skall jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folk, min arvedels Israels skull, för att de har förskingrat dem bland hedna folken och delat mitt land. Elvor var inne förut att ni ser profetierna går uppfyllelse. Ibland så ser man har aldrig förut delat Israels land på det sättet som man håller på att göra nu. Man ska ge bort hela Västbanken. Jag tror det är 93% ska man ge bort till palestinierna. Alltså det, för människor, det är inget, stå inte att tro att jag liksom är emot fred. Det är inte det det handlar om. Gud välsignar dem att få fred. Men det är vad Gud säger som är viktigt för oss. Vad tycker Gud? Och det står att Gud, han gillar inte alls det här. Och han talar genom att sända så stora tecken som är större än solen och bränder på jorden för att vi ska fatta. Dela inte mitt land, för då går det iväg till Armageddon. Och ni vet det som skedde i Ryssland nu när de gick in i Georgien. Det var bara en liten föranspelning på, för det är nämligen Gog som startar Armageddon. Om ni kan ladda hem våra första skivor. Där tar vi upp världsläget. Där ser du att Spanien, Tarsis, har ett freds- och säkerhetsförbund i Israel. Samtidigt som Gog anfaller. Vem är Tarsis? Det är Spanien. Var kommer Solana ifrån? Spanien, va? Västmakterna har genom Spanien, Solana, EU, ett freds- och säkerhetsförbund där nere i Israel när Gog anfaller. Så där du såg det här nere i Georgien, det var bara liksom att vakna. Vi har sett anfallet över Sverige, så vi kan stå här och säga att det händer, kommer att ske. Armageddon. Det kommer. Vårt land kommer inte att slippa undan. Absolut inte. Har ni lagt märke till att Tarsisflottan på Salomos tid hämtade guld? Och då står det vad det guldet vägde. Det var inte sant. Det vägde 666 talenter. Det var från Spanien. Det var en liten bild på ett kommande handelsförbund kanske som Gud ville liksom lägga in där. Men idag är det ju, alltså Gud, han är otrolig. Hela världshistorien, han vet ju allt vad som ska ske. Nu ska vi gå till, nu när Gud har gjort detta väldigt stora i himlen och på jorden, då frågar jag er, hur många tror att det här är en slump? Att det kommer en komet in samtidigt som man sitter och förhandlar om att dela Israel. Och det brinner våldsamma bränder på marken samtidigt som kommer en komet som växer som är större än solen och det står i Guds ord. Då måste vi nästan börja haja till, va? Eller hur? Ja. Och då ska jag tala om för er, håll i hatten ordentligt nu. För nu talar Gud ännu starkare i nästa vers. Ungefär samtidigt som detta sker så sitter en messiansk pastor i USA som heter Mark Blitz. Nej, Biltz heter han. Jag säger en Blitz. Mark Biltz. Han upplever hur Herren talar till honom om solförmörkelser och månförmörkelser. Och han har jämt trott, säger han, att det är liksom mystiska föroreningar som ska göra att månen blir röd och solen ska bli mörk och så. Och det kan det ju också bli så småningom. Nu vet vi ju Kuwait. Men vet ni, i första Mosebok till exempel, så står det där att månen och solen, första Mosebok 1 och 14 är det. Har jag Herren satt där för att vara en signal för bestämda tider, står det. Och då sitter han och upplever alltså hur Gud manar honom att läsa. För det är samma ord där som Israels fest. Ni vet att Israel har massa högtider. Och hälften av dem är uppfyllda genom Jesus Kristus då. Det är ju liksom påsk, osyrat bröd och allt det här. Och sen pingst, det vet vi. Men de andra högtiderna som kommer sen, de kommer vid Jesu tillkommelse. Och det är det här Let the Rain har gjort en kopia av. Satan är ju en expert att komma med sina kopior. Jag ska inte gå in på det nu här, men vi tror också att det kommer en jättestor skörd. En jättestor väckelse kommer att komma till Guds folk. Men den falska kommer först. Har jag tid? Vi kan ta det sen. Ja. Israels fester. Han ser i Nasas sol och måne förändras alltid. Har alltid varit en sann. Så han ser något märkligt. Han ser att ibland så blir det fyra röda månar i rad på Israels festdagar. För de är knutna till festdagar. Och han förstår, Gud vill tala. Nu kommer ni ihåg första steget, var versen innan. Och när ni får den här pusselbiten kan jag bara säga så här. Jesus kommer. Han får se att 1492 på Israels högtider så blir månen röd fyra på alla deras högtider. Och han tänkte, 1492, är det någon här inne som vet vad som hände 1492 som har med judarna och Israel att göra? Den 9 av, tror jag det var, 1492. Ja, alla judar fördes ut från Spanien och då Kristoffer Columbus åkte iväg och fann Amerika och så vidare, va? Han var jude. Det kanske inte många som vet om det. Men det här är stora grejer. Och då var det intressant. Undrar när det hände fler gånger att solen eller månen blev röd under Israels högtidsdagar. Jag har bara kolla här. Oj, är det någon som vet vad som hände 1948? Månen blir röd fyra gånger på Israels helgdagar. Alltså det här, bara att det händer en gång är ju helt otroligt. Nu är vi uppe i två gånger. Det är ju en matematisk möjlighet som är en etta och 150 000 nollor efter. Men det är inte slut med det. Vet ni vad som hände 1967? Sexdagarskriget. Jerusalem blir Israels. Fyra röda månader i rad på Israels helgdagar året efter eller året som följer intagandet. Nu är vi uppe i en sannolikhet som är nästan matematiskt omöjlig att ens nämna, va? Det är sådana siffror så det här det går inte ens att räkna ut. Och då blev han ju väldigt intresserad av, kan detta ha med Jesu Kristi tillkommelse att göra? För ni vet att han säger att efter denna tidens vedermöda så ska månen och solen och ni ska få se människosonen komma. Och ni vet att basuner ska ljuda. Och han finner. Det händer en gång till. Åren 2014-2015 kommer dessa tecken. Och inte nog med fyra månader på Israels högtidsdagar. Det blir två solförmörkelser också. Och då kan vi ju inte ens, om du så rymde hela jorden med nollor efter den ettan, så förstår ni sannolikheten. Den är så fruktansvärt stor. Har ni tänkt på att det är sju basuner i Uppenbarelseboken? Vet ni vad som händer om du räknar sju år tillbaka då, från 2014-2015? Häråt. Den 30 september i år på tempelplatsen i Jerusalem så ska man ta en basun och man blåser ut. Det heter Rosh Hashana, det heter alltså trumpethögtiden. Man avslutar en sabbatsvecka på sju år för att en ny ska införas. 30 september. Vad börjar då? Jo, man börjar sju nya år. Precis då finns det en möjlighet att han från EU som heter, vi har ju tagit upp hans namn, som redan har uppfyllt Mr. 666, som är chef för det väldiga satellitsystemet Galileo som kommer att införa det kontantlösa samhället, som är ledare över de 10 hornen, kommer att slå sig ner i Israel och bli fredsförhandlare. Så nära Jesu tillkommer, säger vi. Men det står att ni som lever i ljuset, mina älskare, den här dagen ska inte gå er. Våran hemsida som vi har, när vi startade den på Herrens tilltal, har gett oss mycket. Vi har fått kontakt med er här, kan jag säga, tack vare den. Och många som har ringt, bland annat var det en som det här jag berättar för er nu blev en sån välsignelse, så han la ut länkarna till det här jag berättar om månaden och solen. Det var en kille uppe, han kommer från Norrland, så jag mejlade till honom. Han hade en dröm som han blev frälst av. Han tog emot Jesus när han vaknade. En helt vanlig svensk kille som ligger och sover på eftermiddagen. Och han har en så konstig dröm. Han får se en bibel. Och som så vecklas sidorna upp den ena efter den andra. Och sen när han kommer till den sista sidan, då får han höra en röst som säger: tiden är slut, men Gud är god. Sen slår han upp ögonen och tittar på hans klocka. En sån där radioklocka. Då står det 2014. Är det en slump? Aj, aj, aj. Och den här mannen blir frälst. Så vi har mejlat lite, han och jag. Så. Och han tackar. Tack att du la ut det här. Du vet, annars är det så mycket engelska. Men vi kände att det här finns på vårt nät. Du kan ladda hem hela den. Du har kanske gjort det. Hela den här berättelsen. Om månaderna och allting. Så vi förstår vilken tid vi lever i. Det är ju fantastiskt egentligen. Hur Gud är så god. Alltså det här går ju inte med. Det går ju inte att bortförklara. Det är ju totalt, det är totalt omöjligt alltså. Men ändå vet du, så har ju Solana ett sjuårsperiod med Israel. Så började den 1 januari 2007 också. Vi ska se om man nu gör det starkare där nere eller inte. Men jag tror att Gud har gjort så här ändå. För att vi inte ska kunna räkna ut dagen. För det går ju inte då, vet du. Det går inte att räkna ut precis dagen. Och det står ju lite konstigt i Daniels boken. Så står det om nätter och så här. Men om du når fram till 2300, vad det nu står, nätter. Då blir du salig ungefär, står det. Och då börjar man ju undra. Är det en liten period till? Eller vad det handlar om? Det tror jag Gud i sin vishet har gjort. För att inte vi ska kunna gå och räkna ut. Att det är så mycket dumheter som har skett. Att den 14 juni någonting så kommer Jesus. Och man har sålt allt man äger och har och vandrat upp på berg och grejer. Men detta är Guds ord. Och vi kommer att se. Man har alltså redan lagt Jerusalem på bordet nu. Man förhandlar om denna, som Zakaria 14 talar om, denna stöttesten. Man har gått med på nästan alltihop. Det är bara framlagt. Och ska nu han, denne man då från Europa, bara gå ner och få ta över. Vi får se hur det blir, men i alla fall så förstår ni. Alltså vi måste vinna människor för Gud, för det är det handlar om. Vi ska inte sitta här och gotta oss åt att bara Jesus kommer och jag blir räddad. För vi ska be att människor blir frälsta, helt enkelt. Och använda det som liksom att vinna människor för Gud. För det är där vi kommer att få svara för. Liksom. Vad gjorde du med din talent? Ja, jag visste nog att Jesus skulle komma, men jag har så gött i detta liv ändå. Utan det här ska ju istället inspirera oss, va? Att vara vakna. Så, fick ni ut något av det här, tyckte ni? Det fick ni. Ja. Ja, vi har ju tagit upp en väldigt stor spännvidd på bara 2 timmar. Man skulle kunna hålla på hur länge som helst liksom, och i detalj gå igenom. För man måste nästan... Ni kan gå in på hemsidan och ladda in lite mer undervisning där vi liksom följer olika årtal och går igenom så här, va. Då är det mycket lättare. Men nu har ni fått ett axplock av, och ni vet, ladda ner det här tidens tecken i alla fall. Det är den särklass mest nedladdade sidan som vi har på vår hemsida. Folk är som tokiga alltså och har laddat hem det där. För det ligger någonting här i alltså.